Jag brukar liksom inte prata om de här personerna med någon. Det är mest i skrift.
Va? Vill jag inte din jämnåriga prata Sickan Karlsson?
Nej, jag har inte lyckats.
Jag blev chockad.
Ja. Jag har inte lyckats hitta dem än.
Finns ibland, va?
Verkligen.
Man kan vända sig till mig.
Verkligen.
När vissa saker pockar.
Ja.
Ja.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Och idag så gästas vi här av Emily Ekberg. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Vem är du?
Mest vill jag säga mig själv som DJ, keyboardist i ett punkband, barnkörledare. Mina pengar tjänar jag dock mest på vakantor.
Och det är inte så punkigt. Det kan vara punkigt, men det är inte så punkigt.
Inte riktigt lika punkigt som ett hjärtat. Punkband liksom.
Nej. 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 Precis. Men diverse sysslor, mångsysslare i musiksektorn.
Mm.
Kan man säga så.
Precis.
En ofin fråga, men hur gammal är du?
Jag är 29.
Jag tänker att frågan kan vara relevant med tanke på ämnet för dagens samtal.
Mm.
Du och jag, vi ska prata om en figur, en person.
Ja.
Oerhört central i svensk film och scenkonst. Låt mig säga, i första hand 30-40-50-tal.
Precis.
Anna-Greta Karlsson.
Ja. Det är ju sån här grej som man kan se nu olika fans bråka om, ifall ja. Hon väl var döpt till det vi känner henne som, eller om det var hennes artistnamn. I mitt hjärta och i 30-40-50-talets hjärta så var det ju Sickan Karlsson som var liksom namnet som bara väcker alla de där härliga känslorna man vill ha.
Ja, precis. Och jag tror att det stod Sickan åtminstone hos Skatteverket. Jag vet inte om det stod i dopatesten.
Alltså, hon skriver ju själv att hon var döpt till Sickan.
Så ja. Att... ja, precis. För att det står ofta sådär liksom, egentligen Anna-Greta.
Mm.
Samtidigt heter det att hon fick ju namnet Sickan efter en föregångare, en kvinna som heter Sickan Kastegren.
Precis.
Som var... ja. Alltså, då pratar vi ju tidigt 1900-tal, var operettstjärna och liksom, revyaktris och sådär. Och som hennes far då var väldigt förtjust i.
Ja.
Så att så namnet har ju inte kommit till henne i skoltid eller sådär.
Nej, precis.
Då vissa öppet smeknamn etableras.
Det har varit från början, ja.
Och hennes memoarer från 1977 kanske
kan nog
heter
stämma.
Ju Sickan.
Mm.
Hon var Sickan med hela svenska folket. Och är det kanske i någon mån fortfarande med delar av svenska folket.
Precis.
Och uppenbarligen med dig. Och hur kommer det sig?
När jag var 14, du vet hur det är när man är 14, då sitter man där och kollar på...
I ditt fall var det så länge sedan.
Ja, precis. Men det jag tänker att man gör som 14-åring är ju att sitta och titta på SVT:s matinéfilmer.
Mm.
På studiodagar, skollov och sådär.
Ja.
Och när jag var 14, det var det året som Sickan hade fyllt 100 år. Om hon hade levt.
Och det blev alltså 2015?
Precis. Så då gick det mycket filmer med henne. Och jag hade en väldigt tur skulle jag säga att en av de första jag såg var Pappa sökes. Från 47, för den tycker jag är kanske den bästa av alla Sickan-filmer.
Men det kanske också var för att det var där du hittade Sickan, att det blev din Sickan-film.
Mm, kan vara så.
Du, jag vill inte alls vara sån och sitta och rätta mina gäster och säga, men jag får inte ihop det matematiskt. För 2015, det är 5 år sedan. Då måste du ju vara 24.
Nej, 2005. Nej, vänta.
Jag tror det var då hon fyllde 90 i så fall, va? För visst är hon född 1915. Hon är väl jämngammal med Hasse
Ekman. Precis. Exakt. Då kanske det bara var för att...
Nej, men det kanske var hennes 90.
Ja, det kan det nog ha varit.
Och då var hon väl i livet dessutom.
Ja.
Så att det fanns ju ännu större anledning att uppmärksamma henne. Och...
ja, hon vann ju Hedersguldbaggen där någon gång också.
Så kan det nog ha varit.
Ja.
Ja, men då har vi,
så
fått,
var
ihop,
det.
Då har vi fått ihop årtalen i ditt
ja,
liv.
Precis.
Och i någon mån också i Sickans.
Precis.
Ja, Pappa söker, så vad är det för en film?
Det är en film, ja, men en film som bara dryper av förväxlingar och missförstånd. Det är liksom ingen i hela filmen som har samma bild av vem någon annan i filmen är som någon annan liksom tänker om.
Klassiska farsförutsättningar.
Mm, precis. Och det som jag tycker är så fantastiskt med den filmen är att Sickan är inte så speciellt glad i den, utan hon är mest bara väldigt rebellisk, obstinat, skäller ut folk väldigt snyggt hit och dit liksom.
Ja, men snälla fröken, det var ju inte alls så jag menade, förlåt.
Gjorde ni visst det? Kasta för all del inte bort ett hång på en simpel manikurist. Det vore ju en vanhet för hela familjen. En manikurist som springer och niger från morgon till kväll för att tjäna ihop dröm och mat. Tror ni det är en dans på rosorna? Jag skulle vilja se er sköta mitt jobb.
Skulle jag?
Ja, just ni alltså, spasserar omkring med näsan och vill tro att ni arbetar så förfärligt mycket bara för att sitta halva dagen på ett kontor och komma till era håll. Jag skulle vilja se er arbeta en enda dag lika mycket som jag för arbete. Sitta och manikurera under en lampa till det verkar i ögonen. Smålig när man hälsar starka kunden i ändan.
Verkligen Cardi B-style, om jag ska ta en sån referens.
Det får du gärna göra, men du måste förklara den för mig.
Ja, men det är liksom...
Vem är Cardi B?
Cardi B, hon är en av vår tids största rappare som har mycket rants på Instagram. Aha. Där hon är liksom energisk, snabb, välformulerad. Mm.
Kanske det aktuellaste namnet som någonsin nämnts i den här podden.
Mm.
Och rant tror jag kanske var första gången vi hörde också.
Ja, precis.
Ja, härligt att du kommer in här. Ämnet är Sickan Carlsson, men vi har redan kört förbi Cardi B. Medan vi pratar här så har jag googlat mig till att Pappa söker gjordes av Arne Mattsson.
Just det.
En av Sveriges absolut flitigaste filmregissörer. Mest känd för, ja, dels för att han sprängde Nakenvallen redan 1951 med Hon dansade en sommar.
Mm-hmm.
Och dels för den här, det blev den kvintett filmer med paret Hillman, Hillman-deckarna, kvinna i gult, ryttare i blått. Alla har färger i sina titlar.
Ah, ja.
Oerhört stora på sin tid. Men strunt samma. Pappa sökes heter den här filmen.
Mm.
Och är alltså en lättsam förväxlingskomedi.
Mm.
Och denna såg du som 14-åring och kände att ja, men den här kvinnan vill jag veta mer om.
Ja, men verkligen. Det är svårt att sätta fingret på vad det är som är så underbart med hennes skådespeleri och hur hon levererar liksom sina repliker. Men läser man recensionerna också från den tiden så folk var ju helt verkligen helt betagna av henne. Liksom, hon har ju verkligen en självklarhet skulle jag säga i hur hon levererar repliker av alla typer, oavsett om de är liksom förälskade eller förbannade eller bara sådär härliga.
En naturlighet, en chansfrihet.
Mm.
Hon var ju under sin levnad, under sin karriär, så tror jag det skrevs väldigt få artiklar eller intervjuer eller porträtt av henne utan att ordet glittrande användes.
Precis.
Det var den glittrande, glada Sickan.
Ja, hon hade ju också en signaturmelodi.
Mm.
Det finns en del som anser att det är något fel, ta allting glatt. Men jag rår dig för, jag har så lätt för att le. Att mitt humör på toppen är, jag är så glittrande glad.
Det finns en del som anser att det är ett fel, ta allting glatt. Jag rår dig för, jag har så lätt för att le. Ty mitt humör på toppen är, jag är så glittrande glad. Hela livet är en vårpromenad.
Men vad tusan en signaturmelodi för en skådespelare är, vet jag inte.
Ja, men det är nog någonting man kan sjunga när man gör liksom revyer och scenframträdanden. Eller när man kommer in på en gala och ska dela ut ett pris. Eller vad det nu kan vara för sådant sammanhang.
Mm.
Men det var väl en låt som någon skrev till henne. Och sen så åter... Ja, men det är väl som... Carl Gerhard, säger man ibland att hans signaturmelodi var jazzgossen. Det vill säga när han gjorde entré på Cecil på Biblioteksgatan för att äta en bit mat, så stämde orkestern spontant upp i den. När de såg, eller liksom när viskningarna gick genom rummet att nu är den stora på väg in.
Ja, men jag tänker att det begränsar ju ändå lite utrymmet att ja, göra saker åt andra håll än vad den här signaturmelodin då vill. Liksom.
Många signaturmelodier blir ju säkert en förbannelse för folk. Det är inte alla som har turen att få en signaturmelodi som helt gifter sig med ens persona. Jag tänker till exempel på Sara Leander och Vill ni se en stjärna? Som ju passar henne som handen i handsken. Som ju inte ens var skriven för henne eller om henne, men som hon gjorde till sin.
Där ser man.
Med amfas. Men tror vi att Sickan vantrivdes i det här facket, glittrande glad?
Alltså i sina biografier så skriver hon ju ändå någonting om att jag har ramlat ner i mina smilgropar för gott och nu verkar det omöjligt att kräva sig upp ur dem.
För smilgropar nämns ju också i alla porträtt. Glittrande och smilgropar är de flitigast förekommande.
Verkligen.
Alltså står det i en artikel så kan man vara ganska säker på att artikeln handlar om Sickan Carlsson.
Ja, men precis. Också, jag tror det var mycket porträtt, som du säger, av dem liksom privat, där det väl var viktigt att man också höll upp liksom lite den bilden som också sen skulle passa med filmerna på något sätt. Att hon liksom i hemma hos reportage, som hon beskriver också mycket i biografierna, skulle... Vad är det nu hon har skrivit här? Med förtjusande spontanitet skulle jag krama om min gamla mora klocka. Liksom. Att det fanns en förväntan, tror jag hon kände på. Liksom. Att det ingick på något sätt i kontraktet hos SF liksom, att även visa upp den här bilden så att man visste att en Sickan-film är en Sickan-film. Liksom.
Ja, man byggde mycket medvetet upp en image. Alltså, SF i samförstånd med hela pressen och förhoppningsvis i samförstånd med Sickan själv. Alltså, de grep väl inte heller den bilden och luften. Smilgroparna fanns väl de facto där.
Ja, precis.
De här memoarerna som vi har återkommit till lite grann, jag hittade en recension från då, 1977 alltså, och då är det en kvinna, en kritiker i DN, som recenserar den så här, citat: anekdotartat minnesstoff och kändisprat ersätter en mer djupgående miljö- och karaktärsteckning. Tilläggas bör i detta fall att de uppträdande är skildrade med en sådan generositet och taktkänsla att det inte finns något för de sensationslyssna att hämta. Hon är lite besviken där, känner jag. Vid sidan av fader Sosima i Dostojevskis Bröderna Karamazov framstår Sickan Carlsson som den godaste människan i världslitteraturen. Det fanns en syrlighet där. Men det roliga är att det finns ett svar, nämligen Sickan Carlsson kommenterar den här recensionen i en intervju.
Okej.
Jag blygs inte för att jag har en bräcklig boklig lärdom och måste slå upp det mesta. Så jag gick åstad och tog reda på vem den där Sosima var som jag liknade. Och jag fann att det var en gammal rysk munk som var så otroligt snäll och gemen att han hade att vänta sig en massa belöning i ett kommande liv. Gemen i bemärkelsen vanlig, gissar jag, för att annars är det motsägelsefullt. Jag tror att hon också, eller jag upplever att hon... tycker att, ja, okej, okay, jag kanske är den glittrande glada, jag kanske är den positiva, jag kanske är den goda, jag kanske är den snälla. Men är det så farligt? Det upplever jag, att det finns en sorts, att hon hamnar i den försvarsställning. Att, ja, det kanske är så. Jag kanske är en smula ytlig. Jag kanske inte gör något annat än sprider glädje. Men är det värsta brott man kan dömas för?
Just den konsten, att kunna sprida glädje på det sättet, var väl inte ansett som så liksom... Alltså publiken älskade ju det.
Ja, precis. Alltså ska man vara generaliserande så är det väl traditionellt så här att gör du sånt som syftar till skratt och glädje så får du publikens gunst men kanske inte kritikens. Gör du sånt som man sitter och bölar av och vill ta livet av sig för, då kanske inte publiken alltid kommer i stora horder, men du kan vara säker på att få många stipendier. Alltså högst och grovt generaliserande. Och det är ju någonting som många komiker har värjt sig för. Carl Gustav Lindstedt till exempel, som ju var en oerhört mångsidig och oerhört flitig komiker i många, många decennier, när han sen på 70-talet började få lite tyngre roller. Mest känd rollen som kommissarie Beck i Bo Widerbergs Mannen på taket. Och då var det plötsligt guldbaggar och liksom folk liksom bara antog, det är väl härligt, Carl Gustav, att äntligen få bli tagen på allvar, att äntligen, ja, Jo, visst. Det var det absolut lättaste jag gjort hela mitt liv.
Mm.
Säger Carl Gustav. Alltså jag har ju lagt ner en tiondel av tid och energi på den här rollen. Mm. För jag har ju bara gjort som det står i manus.
Just det. Ja.
Ungefär så.
Ja, men, och jag tycker i den här recensionen av hennes biografi så tycker jag ändå det liksom föraktet lyser igenom lite. För jag tycker det är liksom sensationer och skandaler, men jag menar hon outar ju verkligen en liksom MeToo-händelse med en regissör när hon var 20 år och beskriver de första 15 åren av hennes dotters liv som att hon hade ett enda splittrat kaos inombord. Och också hur hennes pappa har pressat henne väldigt hårt hela tiden.
Hon skriver allt det där, fast hon skriver det så att säga liksom i förbifarten. Och så. Hon använder inte något särskilt starkt eller anklagande språk när hon beskriver detta.
Så är det verkligen. Fortfarande ska ju läsaren inte behöva bli för illa till mods av att höra det. Liksom.
Nej, precis. Sen kan man kanske tycka att det är ett effektivt sätt att inte liksom gnugga in det i ansiktet på läsaren utan att göra det lite mer subtilt. Det kan ju mycket väl vara ett medvetet, om man säger liksom konstnärligt, stilistiskt val också. Att man liksom lite medvetet släpper det i mungipan istället för att liksom braska med stora löpsedelsrubriker.
Absolut.
Ja, precis. Det här MeToo-händelsen, det är så var en av de många på 30-talet verksamma regissörerna, Gustav Edgren, va, som han går och lägger sig. Kommer du ihåg hur situationen är beskriven?
Ja, men han har väl bett henne komma till hotellrummet efter inspelningen eller något för att han behöver prata med henne. Och när hon kommer dit så ligger han i sängen och säger att du kan väl lägga dig här, lilla Sickan. Varpå hon då, som det står i boken, smäller igen dörren, springer därifrån och skäms jättemycket.
Just det.
För hon är ju 20 år, så jag menar.
Ja, precis.
Mm.
Mm. Nej, men det nämner hon mycket riktigt, som du säger. Hon nämner det är liksom en halv sida, knappt. Och sen så hoppar vi till någon annan händelse. Alltså det är 1977 när hon skrev den här boken, så är det fortfarande 40 år kvar till hashtag MeToo.
Mm.
Hon ser det nog bara som en erfarenhet i mängden.
Ja.
Det här var en del av livet, att vara kvinnlig skådespelare.
Precis, jag tror till och med att hon... Ja, men så fort hon har beskrivit det där färdigt så skriver hon någonting om vad han åt till frukost dagen efter och att det var så roligt så att hon började skratta och glömde bort det lite grann.
Ja, nej, men det är precis som, för bara här om året så kom Ann-Louise Hansson ut med sina memoarer, sångerska född tidigt 40-tal. Och hon beskriver hur hon som 17-åring är med i ett radioprogram tillsammans med Evert Taube som då är 71. Och de står och repar eller de till och med spelar in. Och plötsligt så känner hon Taubes gubbhand på sitt unga flickbröst.
Mm.
Det tyckte Taube. Det tog han för givet att precis som man kunde ta sig en vindruvsklase så kunde man få ta där man tycker att det är ungt och fruktigt.
Mm.
Nej, men och sådär. Och det blir liksom en händelse. Det är Tage Danielsson som producerar och han gör det här ganska snyggt. Och han bryter och liksom för undan Taube.
Okay,
och,
ja.
Och sådär. Och sen är det inte mer tallande i alla fall.
Mm.
Taube får ju såklart stanna kvar och göra det han är kontrakterad för. Och så. Och det nämns ju såklart ingenting i några som helst tidningstexter eller så om saken.
Nej.
Men när Ann-Louise Hansson beskriver det, och då är hon ju ändå liksom en vuxen, mogen kvinna när hon liksom återkallar detta minne, så är hon fortfarande väldigt snabb att säga att Taube var ju en fantastisk kompositör. Han skrev ju underbara visor. Kalle Schewens vals, vem kan tävla med den? Alltså, hon vill inte vara den som skadeskjuter ett nationalmonument.
Ja, nej, visst. Precis. Jag tänker också på att liksom i många av de här farserna eller lustspelen så finns ju också den sortens humor med ganska mycket. Jag tror det är en av de ganska sena Hasse Ekman-filmerna där det förekommer ett piller som gör att man släpper alla hämningar, är det väl?
Ja, någon sorts prototyp till storyn i Fäbodjäntan.
Ja, kanske det. Det har inte jag koll på.
Nej,
men är det Sigge Fyrst där som då liksom börjar jaga Sickan runt och runt för att han är så förälskad i henne och han vill bara kyssa henne och så springer han, jagar verkligen henne igenom rum som är fulla av människor liksom, men det är ingen som bryr sig riktigt om det, och då tror jag det är meningen att det ska bara vara kul och inte obehagligt som tusan liksom. Som jag känner att det är när jag kollar på det.
Jag hör vad du säger. Har vi lite grann liksom ringat in Sickan Carlssons offentliga persona och hennes, den bild samtiden fick av henne och som väl fortfarande lever kvar. För jag tänkte, vi kanske ska liksom introducera henne och sätta henne i en tid och ett sammanhang. Hon föddes alltså 1915. Hon är söderböna, va?
Ja, det är hon. Det är också viktigt för henne, det återkommer hon till själv och det är med mycket i hennes sånger och sådär.
Hon är robust, hon är rejäl. Alltså hon kommer från, kommer man från söder, då har man inte näsan i vädret.
Det är absolut liksom, inte.
Tror jag också en viktig del av hennes självbild och hennes identitetsbygge.
Precis. Enda barnet med två föräldrar som bryr sig mycket om henne på gott och ont, eller vad man ska säga. Har väldigt bra koll på henne och när hon får då sitt första erbjudande är det av kardemumma, tror jag. Då har hon fortfarande inte gått ut sista klass i skolan där, så då får hon liksom inte börja med det. Absolut inte, det passar sig inte. Och hon får ju dessutom ett B i ordning.
Ordning och uppförande.
Ja, precis.
Ett gammalt härligt skolämne som det säkert finns krafter som vill ha tillbaka.
Ja, precis. Nej, men för att det börjar ju med, hon får ju lov till slut att vara med på typografernas revy. Hennes pappa är typograf. Men då berättar hon om det här i skolan, och att prata om teater är ju inte, det är ju inte bra inflytande på klasskamraterna. Så det sänker hennes ordningsbetyg till ett B.
Se där. Ja.
Precis.
Så är det inte längre på Södermalm, vågar jag säga.
Nej. Nej, exakt.
Sen kan vi väl säga att hon är, jag vet inte om hon är klass, men åtminstone en skolkamrat med Birgit Tengroth. En annan skådespelerska i hennes generation som också har nämnts i den här podden. Hon gifte sig så småningom med skriftställaren Dr. Stig Ahlgren och levde ett mycket symbiotiskt förhållande med honom. Och de kommer ju fram lite grann samtidigt, men Tengroth har ju en helt annan image då. Hon är liksom dramatisk och skör. Hon har något vemodigt, sorgligt över sig, medan ju då, som jag tror vi har sagt några gånger, Sickan var glittrande glad.
Precis.
Men de, väldigt tidigt så börjar de lite grann ändå gå jämsides, för jag tror de är tillsammans hos farbror Sven, va?
Precis. Barnens brevlåda, hette det så?
Så hette programmet som Sven Jerring ledde, som jag tror, alltså om Sveriges Radio eller Radiotjänst startar sina sändningar 1925, så tror jag att Barnens brevlåda börjar samma år och pågår in på 70-talet.
Ja.
Och är då när det läggs ner, så tror jag det är världens längst pågående radioserie. Och Sickan är väl då alltså i 10-årsåldern, eller 10-11 måste hon ju vara. När hon kommer dit och sjunger något tillsammans med Birgit.
Precis. För hon hade ju ändå talang för sång, och hon spelade ju mycket piano och liksom var ju duktig på det. Det kommer ju också i många filmer sen, att hon kompar sig själv och sjunger. Men det tror jag uppmuntrades mycket av föräldrarna, att ändå sjunga och spela.
Ja, alltså det där är ju någon intressant så moralisk gråzon som folk verkar ha liksom känt att scenkonsten fanns i. Att å ena sidan så var det liksom stort att någon hamnade på en affisch, men samtidigt så fanns det också någonting, fanns kvar en gammal idé om att det var syndigt, särskilt för kvinnor, liksom att visa upp sig på scen. Länge i historien har ju som skådespelare och skådespelerskor och prostituerade nästan varit liksom jämställda på något sätt, liksom i allmänhetens ögon.
Ja, alltså när hon väl började sen hos Kardemumma där med hans revir, så sa ju hennes pappa till henne att kommer du hem med barn så är dörren där. Det var ju också en bild liksom av, eller det var hans bild av vad som antagligen kanske skulle kunna hända, och då tänkte han ju inte stötta henne i det i alla fall.
Nej, men det var ju som taskspelare och löskefolk. Alltså, det var ju inte vanligt folk. Alltså på gott och ont var det inte vanligt folk. Fast ja, de fanns på affischer och de stod i tidningar och de verkar leva liksom ett fantastiskt liv i lyx och sus och dus. Men det betyder inte att jag vill att min dotter ska vara en del av det.
Nej, precis.
Alltså, väldigt ambivalent hållning verkar liksom folk i allmänhet har haft till skådespelaryrket.
Mm. Och de fortsatte ju föräldrarna att hämta henne efter teatern varje kväll fram tills att hon gifte sig. Och då fick hennes man hämta henne istället.
Ja, just det. Hon stod och väntade vid sceningången.
Mm. Mm. Precis. Men väldigt snart efter att hon började spela revy så kommer ju också filmerbjudandena. Och biografväsendet och Sickan kan man väl säga etableras ganska så samtidigt i Sverige. Jag tror att den fjärde ljudfilmen som görs i Sverige är hon med och gör en biroll i.
Och det måste vara 29-30 någon gång.
Mm, precis.
Och då är hon 14-15.
Ja, eller lite senare kanske.
Ja, men vi måste prata tidigt 30-tal.
Ja, absolut. Sin första huvudroll gör hon ju 34.
Mm.
Och 34 är ju ett, ja, men det är ett speciellt år om man tittar liksom vilken värld det är Sickan-fenomenet ska etableras in i. För i Sverige så är det ju makarna Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan som väl nästan är en handbok för folkhemmet som kommer ut där man föreslår att barn kanske ska få fri sjukvård, vi kanske ska ha rinnande vatten i våra bostäder och så vidare.
Mm. Det är de positiva sidorna. Sen finns det lite idéer också om att få bort det degenererade ur folkstammen och så. Alltså de propagerar väl, eller åtminstone antyder om att steriliseringar är en god idé. Så, mm. så det var ju en bok som kanske inte alla tycker man bör använda som en helt och hållet som en bruksanvisning.
Nej.
Men det var absolut en brandfackla i debatten.
Mm, precis. Och lite det du är inne på så är ju 34 också året som Adolf Hitler blir führer för Tyskland.
Ja, precis. Han väljs för faktiskt redan 33.
Okej.
Om vi ska vara noga. Men det är ju samma tid, absolut.
Ja.
Det är 30-talet är en märklig tid.
Ja.
Mycket fascinerande decennium.
Ja, men jag tänker att både byggandet av folkhemmet i Sverige och oroligheterna i världen spelar in väldigt mycket i vad för slags roller Sickan fick göra och vad för slags funktion hon fick liksom, för svenska folket.
Och vad är det för roller hon gör då?
Pratar vi 30-tal, då är ju Sickan det goda exemplet. Hon är otroligt godhjärtad. Hon är på arbetarklassens sida. Hon gör alltid det rätta och tänker aldrig på sig själv.
Ja, nej, precis. Hon är på arbetarklassens sida, men det är väl samtidigt är hon väl en garant för samförståndet och så. Hon är ingen revolutionär.
Nej.
Utan hon är som rättvis och demokratisk.
Ja, vanlig grej är ju att hon kommer från en liten finare familj men träffar Elof Ahle. Som kanske är bilmekaniker eller byggarbetare vars slang hon inte alls förstår vad han säger, precis. Det är ju ett tema i alla de här filmerna.
Han pratar ju då liksom söderslang, södertugg. Han har pangat ändå där för 900 bagis.
Loffe, börjar man inte snart nu då?
Har du lugnare ett pendrag? Nu kommer de, det är två flugor.
Inte så jag har fluga inte.
Nej, killarna som ska fiska på varann är fluga, förstår du väl?
Ja, det är väl klart att de har fluga när de fiskar på varann, fast med sant.
Nej, de går i flugvik. Kan du inte få in det i rotan?
Precis, och så heter han också Loffe i många av filmerna.
Ja, det är roligt. Elof Ahle är ju ett fenomen. Alltså, namnet Loffe blev ju sen Janne Carlssons namn i tv-serien Någonstans i Sverige. Och därefter även Janne Carlssons namn. Därför säger vi ju oftast Janne Loffe Carlsson.
Mm.
Och indirekt så är det ju då Elof Ahle som har gett honom det
ja, namnet. Ja, och då är det lite söderslanget som är det ärvda liksom, eller
ja,
stilen.
Precis. Ja, överhuvudtaget är som det här att vara munvig, att alltid ha svar på tal och att alltid liksom kunna svara med ja.
Mm.
När liksom olika auktoriteter närmar sig. Det finns ju någonting subversivt i den figuren, men det finns ju också någonting hjärtligt och likable.
Ja, men absolut. Ja, men han är ju alltid en helt fantastisk kille.
Yeah. Som... Alltså, vi pratar nu om Elof Arle.
Nu pratar vi om Elof Arle i filmerna där Sickan blir till slut äntligen kär i honom. Liksom. Det är ju en film från 39, precis, filmen Åren som grabb, som jag tänker att det kan liksom inte bli präktigare. Sickan är ett av tre syskon, och hennes syskon, de är ju 20-årsåldern allihopa. De gillar ju att vara ute och dansa och gå på krogen och köra bil. Det är mycket köra bil i den här filmen. Mm. För de kör inte bil så jättebra. Det blir en del skador på bilarna och sådär. Medan Sickan helst bara trivs med att hjälpa sin pappa på kontoret. Och hon är ju den absolut lyckligaste i den här filmen. Det är det som liksom inte riktigt håller. Hennes syskon har det liksom skitkul medan hon har det jättetråkigt. Men hon är ändå den som är allra nöjdast.
Ja, nej, men ju lägre krav du ställer, ju mindre lyx du strävar efter, desto helare och rejälare blir ditt liv.
Mm. Och det är svårt att förstå, tycker jag. Alltså, ville publiken ha det? Eller var kom det ifrån? Liksom?
Alldeles uppenbart ville publiken ha det.
Ja.
Ja, men det var väl ett sorts lutheranskt ideal som rimmade ganska väl med den svenska självbilden.
Mm.
Samtidigt så ville man ju såklart också se hur som folk levde om i sus och dus och dekadans. Så det finns ju alltid med som någon slags liksom dåligt exempel i de där filmerna. Det kanske i praktiken var roligare att titta på de scenerna där folk kör bil dåligt än där Sickan sköter ett kontorsarbete bra. Då äter man ju kakan och har den. Man presenterar det dåliga exemplet ganska noggrant. Och sen så finns det som en moral som alla i samhället, från frikyrkofolket till arbetarrörelsen till överklassen, kan acceptera.
Mm.
Men det är ju på 30-talet hon etablerar sig, och det gör hon ju fort, och hon är ju ung, hon är ju, som du sa, hon är inte ens tonåring va, när hon börjar stå på scen. För att du har nämnt flera gånger en Kardemumma-revy. Kardemumma, han har ju nämnts i den här podden till förbannelse. Mm. Erik Zetterström, skriftställare och revydirektör. På 30-talet så är han nog inte direktör än, utan direktören för Södra Teatern heter nog Björn Hordell. Och det är väl han som är som producenten då, men det är Kardemumma som skriver det mesta av revymaterialet. Och sen så småningom så blir han sin egen direktör på nämnda Södran, och sen på Blanche och sedermera på Folken. Så det är samma. Men där presenterar hon sig för en Stockholms publik som väl faller för henne, för att hon har ju någon sorts omedelbar charm.
Absolut.
Och ganska snart så rekvireras hon ut i Karl Gerhards revyr.
Mm. Jag har inte så bra koll på den här biten.
Nej, och vi behöver inte stanna så länge vid det. Men för det är lite roligt, för Karl Gerhard är ju inte känd för att vara snäll. Utan hans grej var ju det attiska saltet. Han var ju enligt egen utsag, och han kallade sig gärna det själv i alla fall, Sveriges Aristofanes. Han var ju som satiriker. Han lät ju Sickan Karlsson sjunga kupletten Nu ska vi vara snälla.
Mm.
Känner du till den?
Mm. Nu ska vi vara snälla. Och då, det säger hon som svar på något som inte är så snällt, eller? Hur är
precis.
Den uppbyggd?
Mm. Alltså hon får ju då vara den som är snäll. Själva kupletten är ju allt annat än snäll. Men det är ju en massa pikar mot svensk undfallande krigspolitik, mot riksdagsmän. Det finns ju ett oändligt antal verser. Så att Karl Gerhard, eller om det möjligtvis faktiskt var Sara Leander som hade den rollen på scen, hon påstår olika elaka saker, och sen så får liksom Sickan vänt i slutet, säger, men nu ska vi vara snälla.
När fru Talia efter ett utspelat år små vårkänslor får, till skogen hon trår. Hon i varenda buske slår upp sin penna, bland hägg och spenat, salat och tomat. Det diktverk hon tolkar är snillrikt och skönt, och går liksom gräset i grönt. Och friluftskritiken har tagit till refräng att nu ska vi vara snälla.
Återigen, det är ju en jätteelak kuplett. Mm. Men som fortfarande har omkvädet. Nu ska vi vara snälla. Och det är ju ingen slump att han la det i gumseglet på Sickan Karlsson som ju kunde säga det.
Så ja, nej men jag tänker lite att den här tidens skådespelare, artister hade de här olika schablonerna eller vad man ska säga. Alltså det, på ett sätt så tror jag att det kunde användas för att få in liksom fler lager i det man gjorde. Jag tycker även i filmerna som kommer sen med Shamil Bauman och Hasse Ekman så ja, men de använder sig också lite av den här Sickan-bilden och vänder den liksom ett varv till på något sätt.
Ja, men du har helt rätt i högsta grad, och det här var ju medvetet, och det här var ju någonting man kalkerade från SFs håll på en Hollywood-modell. Alltså studiemodellen, det vill säga liksom, i Hollywood var det ju så på 20-30-talet att varje filmbolag verkade i sina genrer. Och man gjorde inga, alltså det här filmbolaget sysslar med westernfilmer och det här med gangsterfilmer och det här med musikaler. Och även skådespelarna var ju typecastade. Det fanns ju människor som hela sin skådespelarkarriär bara spelade doktor i princip. Och även stjärnorna hade ju som sin image, sin framtoning. De var förknippade med något. Och så försökte, man lyckades väl också från SFs håll. Man byggde upp ett litet stjärnstall. Där det fanns, jag tror det fanns 5 kvinnliga stjärnor. De hade ju varsin loft med en stjärna på. Så det var ju liksom viktigt liksom i kommunikationen också inom filmstaden. Mm. Filmstaden som alltså låg vid Råsunda. Och där var ju Sickan den glittrande glada. Och sen så var då Karin Svanström, hon var den svala. Birgit Hängroth var den sorgsna. Eller sa jag, Karin Ekelund var den svala. Karin Svanström, hon var den robusta. Alltså så där, de hade verkligen sina roller, sina fack. Mm. Och sen så var det manusförfattarnas uppgift och regissörernas att lite grann anpassa filmen för att liksom understryka det som skådespelarna utstrålade.
Mm.
Så man pratar ju inte om karaktärsskådespeleri.
Nej, alltså jag får för mig lite att de här första decennierna av svensk bio så märker man av ganska mycket att det kommer från, eller de här filmerna i alla fall, kommer ju från ett revyhåll. Och jag tänker att den typen av skådespeleri, ja, men som inte ska vara realistisk, liksom, som ska vara en överdriven värld, kommer också därifrån. Man märker också det sen i recensionerna på 50-talet, att helt plötsligt började efterfrågas realism. Och man tycker liksom att, nej, men manusförfattaren har inte alls koll på hur det går till på ett bokförlag egentligen. Vilket ju helt uppenbart, sådana detaljer efterfrågas ju inte i de filmerna från 30-40-talet.
Det fanns nog enstaka kritiker och recensenter som efterfrågade det. Och det väcktes ju, som också har nämnts i den här podden mer än en gång, debatten på Filmhuset 1937 när filmen Pensionat Paradiset gjorde att ett antal kritiker samt Vilhelm Moberg kände att nu får vi dra i nödbromsen här, för nu är det för solkigt. Nu har den svenska filmen nått sin absoluta bottenpunkt. Mm. Nu måste vi ha in dramatik. Vi måste ha in riktiga manus. Vi måste ha in karaktärsteckningar. Vi måste ha in någon sorts erkännande av världens elände. Vi kan inte bara låtsas som att allt är en färggrann kuliss framför vilken Tom Odén trillar runt och låtsas vara mexikanare.
Mm. Nej,
ungefär just så. Välvilligt tolkat, för den var ju också oerhört snorkig mot all form av folklig kultur, den debatten. Så det fanns ju såklart röster som restes mot detta, men filmbranschen var ju hyperkommersiell. De stack upp ett blött finger i luften och frågade, vad vill massorna ha? Och ganska ofta så hittar de saker som massorna vill ha, och dit får vi räkna Sickan Karlsson.
Ja, visst. Jag tänker att om vi kommer in på filmerna Landstormens lilla Lotta.
Ja, det är väl rimligt. Det måste vara en av hennes stora 30-talssuccéer.
Ja, precis. 39. Den kom ju en månad efter att tyskarna hade gått in i Polen. Vilket väl inte var så bra timing. Det var väl många som tyckte att det var en lite för oseriös film i en tid som ändå var... det var ändå riktiga problem som det handlade om. Men den filmen, om man jämför den med Landstormens lilla Arbiga som kommer 2 år senare, så är det ju så att i Landstormens lilla Lotta så är det Fortfarande det filmen vill säga är att det är ingen fara. Ni behöver inte vara oroliga. Det här med beredskap och så, det är ju bara att man träffar gamla kompisar, flörtar med gulliga lottor och har kul och sjunger och tänk inte på något annat när det är dags för landstorm.
Vilka karar är det som är med i landstormens lilla lotta? Vilka är det som flankerar Sickan? Är det Tormodén?
Tormodén och Söderblom.
Ja, radarparet där, den stora tjocka och den lilla korta.
Ja, precis. Men vem är det egentligen hon blir kär i den? Alltså, det är ju lite att de här filmerna...
De har inte ens att flyta ihop.
Ja, precis. Ja, nej, men... Det är ju George Fant i alla fall i Landstormens lilla argbygga.
Georg Fant, bror till Kenne Fant, som så småningom blev chef och nämnde SF. Så han, ja, han började också som... Jag tror de båda började som skådespelare och Kenne blev regissör och sedan mer chef. Han gjorde Nils Holgerssons underbara resa bland annat.
Mm.
Det är bara sånt här som jag måste ha gjort systemet när ett namn nämns. Titta inte på mig.
Men Christer Fants pappa också, eller?
Kanske. Det här är någonting vi måste undersöka.
Ja, jag tror faktiskt kanske det, för jag tycker de är lite lika, men...
Ja, det är det du går på.
Ja.
Ja, jag vill ha robustare bevis än så.
Ja, ja, men kolla det.
Ja.
Men i alla fall... Sickan, jag kallar henne nu Sickan i alla filmer för även alla hennes olika namn flyter
ihop. De är faktiskt, om vi ska välja, lite ointressanta vad rollfiguren heter. Även om det ska sägas att hon gör många sorters roller.
Mm.
Men nu har jag kollat upp det.
Mm.
Georg Fant är pappa till Christer.
Mm. Där ser man.
Mm.
Även intuition kan funka.
Och då kan jag passa på att säga att Elof Arle, som vi nämnde innan, är pappa till Leif Arle, som spelade Kjell på lagret i varuhuset.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Mm. Landstormens lilla Lotta. Den viktigaste...
Välkommen till Snedtänkt.
Ja, men precis. Jag tycker det viktigaste man kan säga om den filmen är att Sickan älskar i den att vara Lotta. Hon bara njuter, skrattar, ler, skojar med alla. Hennes energi tar aldrig slut och att få jobba och hjälpa till, det är ju underbart.
Hon njuter av att ta ansvar och hon njuter av att sprida trygghet.
Mm, precis. Och det är liksom, finns inte så mycket bekymmer.
Nej, nej, men okomplicerat är ju ett ord som kommer till en. Och det, då pratar vi både egentligen om filmerna. Om manuskripten, men också om Sickans karaktär, om personligheten hos hennes rollfigurer.
Mm. Alltså öppningsscenen i den, eller en av de första scenerna, är ju att hon åker typ, inte häst och vagn utan typ oxe och vagn eller något, med John Botvid och sjunger, precis, sjunger sången Jag ska sjunga för dig, som jag förstod var en väldigt stor, även liksom radiohit blev det med tiden där. Där man, de också sjunger det att huvudsaken man har roligt och att man någon gång blir kär. Det är ljust och glatt och soligt och så vidare. Så det är verkligen liksom det man vill säga publiken. Att ha roligt, bli kär någon gång. Det räcker. Tänk inte mer än så.
Huvudsaken man har roligt och att man någon gång blir kär. Allt blir ljust och glatt och soligt. Om man viskar till sin lilla vän så här: jag ska sjunga för dig, tralalalalala, om du spelar för mig.
Nej, och det är väl på ett vis sympatiskt, men det kan ju då också anklagas för att vara världsfrånvänd, såklart. Och det, som du säger, det blev väl kanske Landstormens lilla Lotta. Sen inbillar jag mig att den blev en ganska stor succé. Det fanns en rätt stor efterfrågan på en film. Alltså, om du å ena sidan lyssnar
succé
på radio och hör nästan bokstavligt stöveltramp över... gå över Europakartan, röra sig över Europakartan. Då är det ganska skönt att gå till en biograf där någon liksom utstrålar trygghet och lugn.
Absolut, man behöver ju inte underskatta den publiken och säga att de liksom inte fattade eller kunde ha, vad ska man säga, två tankar i huvudet samtidigt.
Nej, precis. Alltså, det var väl en sorts eskapism. Och det finns få tillfällen då eskapism är mer påbjudet än i orostider.
Mm. Ja, men 2 år senare kommer ju då Landstormens lilla argbygga, och där har det verkligen hänt någonting.
Jag vill säga att båda de här titlarna känns så underbart obsoleta. Landstormen, det är ingen som vet vad det är. Lottor finns kanske fortfarande, men just det där man kallar lilla Det är liksom det här liksom väldigt nedlåtande. Här kommer lilla Sickan, kan man ju säga.
Verkligen.
Till en vuxen kvinna då.
Mm.
Och I bigga är väl ett ord som bara lever kvar i en Shakespeare-titel.
Ja, det känns ju jättekonstigt att man säger det om någon som är, ja men 25 år är hon ju när hon spelar i den.
Du tänker att man ska vara mer Julia Caesar eller Ruth Håll. Man ska vara ett robust äldre fruntimmer, Hjördis
ja.
Pettersson.
För att jag menar, den här karaktären som Sickan spelar här är ju mer någon slags lilla myaktig kanske, eller lite mer liksom lite kaxig, liksom sådär.
Men det kanske också var en ajbigga. Ajbigga var nog alla fruntimmer som hade någon form av åsikt.
Ja. Ja, men så var det nog. Hon älskar det goda livet i den här filmen. Hon klagar på att man inte kan åka ifrån den lilla hålan Stockholm ut i Europa till roligare städer där det faktiskt händer någonting.
Som typ Dresden.
Ja.
Stalingrad, ja.
Precis. Exakt. Nej, men så är det de här tiderna då när folk behöver rycka in och en lottaledare ringer till henne och säger att hon behövs hjälpa till på en gård. Och då säger hon att ska jag mjölka kossor och greja med hö? Nej, hej du. Men sen så blir det ändå av att hon åker dit och hon hatar ju det. Hon börjar gråta när hon får kobajs på sin sidendräkt i stallet. Det slutar med att hon kastar tallrikarna i golvet när hon ska hjälpa till att diska för att hon tycker det är så hemskt. Och så hela tiden så finns då den här George... Georg Fant.
Ja, nej, jag tror att han var nog helt svensk. Så
ja,
jag tror
precis.
Vad han kallades. Jojje.
Ja. Jo, nej, men han går hela tiden runt och ger henne olika moralpredikningar. Och, ja, du tror att du är modern för att du tänker på dig själv, men den verkligt moderna kvinnan, den hugger i och är inte rädd för att ta ett handtag. Och vi tänker här på allas bästa och du liksom släpper dig själv, går han runt hela tiden på ett väldigt drygt sätt. För det är också så att han har liksom uppvaktat henne jättelänge innan. De liksom åker till den här gården för att arbeta tillsammans.
Jo, jo, men han måste ju bemästra den kvinna han förväntar sig att få gifta sig med.
Mm. Men det är ju bara det att han är ju bara så dryg, tråkig också. Jag tycker liksom lite ointelligent tycker jag också han utstrålar att vara i den filmen. Men sen är det ändå någonstans i mitten framåt slutet som Sickan blir... Ja, men hon blir så rörd över att Georg Fant inte slutar liksom försöka övertyga henne att bli en riktig modern kvinna. Så att hon blir ju faktiskt bara helt plötsligt kär i honom.
Ja, ja. Han vinner genom tjat.
Ja, och filmen får ett jättelyckligt slut. Först så fångar Sickan några utländska personer som har försökt sno en svensk uppfinning. Mm. Lite så slängt in i handlingen. Och sen så skjuter Sickan och några andra lottoprick på ballonger med stora läskiga gevär. Och alla tycker de är jätteduktiga. Och sen så kommer ju då den här kyssen i stallet. För Sickan har ju börjat älska att jobba i stallet nu.
Ja, men det är ju... hon byggs ju upp här. Den här känns ändå en smula atypisk. Alltså att hon börjar ändå som relativt osympatisk. Som en människa som representerar någonting vi förväntar sig ogilla. Men sen så växer hon och inser att min plats är i ledet.
Mm. Ja, men precis. Och jag menar, läser man recensionerna av den filmen... Jag tycker det är så svårt att förstå om de är på allvar eller inte.
Ja, låt höra. Så får jag gissa.
Filmen gör en pigg och påtaglig propaganda för en stramare livsföring. Det är kort sagt en trivsam komedi. Och när Sickan spottar i nävarna och tar nya tag skulle vilken femtekolonnare och defatist som helst bli omvänd till stor svensk.
Ja, nej, jag håller med dig. Det är svårt. Det låter ironiskt, men jag tror inte att det är det.
Nej. Och återigen, var det detta som publiken ville gå och se?
Ja,
liksom en enda lång moralkaka.
Publiksiffror, gissar jag.
Ja.
Aha.
Absolut gör det.
Ja, nej men... Ja, nej, men det tror jag att det var, eller framförallt var det väl det som filmbolagen som i någon mån liksom också tog på sig ett ansvar, för nu är det krig, nu brinner andra världskriget och man måste liksom skicka ut en signal till svenska folket att ni ska nog vara beredda. Visserligen har Per Albin sagt att vår beredskap är god, men det kräver ju också ert deltagande. Så, alltså det är en signal som hela det auktoritära samhället vill skicka ut till befolkningen.
Mm.
Och då tycker man att Sickan är ett bra verktyg att använda för att henne lyssnar folket på.
Mm. Ja, men precis. Hon får ju verkligen ta rollen som någon slags förebild, verkligen, ja, för hela folket i den här filmen.
Du har flera gånger nämnt namnet Shamil Bauman, och det där är ju ett viktigt namn i Sickan-filmografin, för han blev ju lite grann hennes husregissör. Ungefär när började deras samarbete, vet vi det?
Slutet av 40-talet, va? Jag tror Skolka skolan 49, eller? Nej, den är kanske inte den första, men...
Men någon gång i slutet av 40-talet, det låter väl rimligt. Ja. Shamil Bauman är ju som en... Han har gjort många filmer. Han har ju också varit den som lanserat Alice Babs i Swing It, Magistern, och dess uppföljare, Magisterna på sommarlov. Men det är så pass sent som 40-talet, för då är hon ju alltså i 30-årsåldern. De släpper en årlig film, alltså en Bauman-regisserad film med Sickan i centrum.
Mm.
Och som affischnamn skrivet med störst bokstäver.
Mm. Precis, så. Sickan står först och sen står titeln lite mindre.
Ja, precis. Under. Det var ju så på något vis årets Sickan-film.
Mm.
Ungefär som årets Disney-film eller liksom årets James Bond-film. Alltså, hon var det säljande. Då får man väl liksom förstå att kommunikationen är sådan med publiken att ja, men det där är en Sickan-film. Då räknar man ju med någonting.
Mm.
Nu ska jag gå och titta på den här Sickan-filmen. Jag räknar med att få ungefär samma saker som jag fick förra gången.
Mm,
jag räknar
precis.
Inte med att det här ska vara liksom pornografi.
Nej.
Eller liksom ett drama om abort och incest.
Nej, men precis.
Och på det viset kan man väl liksom, då fastnar väl dåtidens skådespelare som absolut i fack. Sen kan man ju då, jag tror det var väldigt olika hur mycket man trivdes i de facken. Jag har, och det har jag ingen täckning för, men jag har en känsla av att Sickan inte tyckte det var så förfärligt i det där facket. Det var jobbigare för dem som fastnade i facket som våldtäktsman.
Mm.
Eller sådär, eller som elacking. Sickan, folk förväntar sig att hon var glad och trevlig.
Mm.
Och det är kanske inte det värsta folk kan förvänta sig av en.
Nej, men precis. Och hon älskade ju sitt jobb hur mycket som helst. Det återkommer hon ju också till. Verkligen.
Mm. Men sen dör i alla fall Shamil Bauman, och då är det Hasse Ekman som tar över stafettpinnen.
Mm.
Och de gör en serie sån här liksom, verkligen lättsamma, fjäderlätta, men ganska intelligenta. Alltså det är ganska smart dialog. Hasse Ekman kunde, även om han nu skulle göra liksom bred folklig film, han hade ju som ett CV med ganska många liksom ambitiösa, ibland till och med nästan pretentiösa filmer bakom sig.
Mm.
Men han hade också redan från början ett handlag för komedi.
Mm.
Och nu så bestämde han sig för att okay, nu ska jag sluta tävla med Ingmar Bergman. Jag ska släppa pretensionerna. Nu är det jag och den glittrande glada med smilgroparna, nu är det vi som ska göra film. Men han kunde inte liksom dölja att han hade en kvick penna.
Nej, det är ju väldigt mycket i hans filmer med Sickan, alltså samtidskommentarer, och mycket handlar om ju om både alltså radio och tvs plats. Det är ju liksom huvudtema i flera av de filmerna.
Ja, är det Fröken Chic där hon tävlar i 10 000 kronors frågan?
Ja,
alltså
precis.
Alltså Peter dubbelt, alltså. Mm. Den stora frågesporten i den unga tvns historia.
Mm. Och så råkar hon börja sjunga lite i programmet, och helt plötsligt så älskar hela folket henne. Men hon vill ju inte ha pengar, hon vill ju inte ha någon berömmelse sådär. Men Hasse Ekman försöker få med henne.
Ja, men så att hon är fortfarande i sina roller, för Hasse Ekman är ju fortfarande en rejäl människa, en enkel och pålitlig människa.
Mm.
Men hon har väl ofta, hon är väl ofta yrkeskvinna.
Mm. Jag tror i alla de filmerna med Hasse, eller alla jag har sett i alla fall, så är hon det. Och i efterhand så har man ganska mycket försökt beskriva de filmerna som progressiva när det gäller liksom kvinnors yrken och så. Och på sätt och vis är de ju såklart det, för att de skildrar till exempel en kvinnlig läkare 58, när de fortfarande inte alls var vanliga och så vidare. Men han, alltså Hasse vill ju inte riktigt ta ställning med i de här filmerna, för att ofta är det personer runt Sickan som har fördomar om att du som jobbar så mycket, du kan väl inte ha så mycket känslor, säger de ju nästan.
Och det är ofta Gunnar Björnstrand som...
Precis.
Med hennes moaché.
Precis. Åh, det finns ju en sån rolig scen. Han liksom läxar upp henne för att, nej, är det något jag har svårt för så är det människor som ska vara så där duktiga och effektiva hela tiden. Jag kan tala om för er att det finns annat här i livet som är viktigare än effektivitet. Till exempel det här. Så kysser han henne. Klipp till bröllopsscen. Och då har de ju bara bråkat hela tiden fram till det. Det är en rolig scen, men...
Ja, kärlek börjar med bråk och slutar med barnbidrag.
Ja.
Sa vi när jag gick på fritids.
Ja, precis. Nej, men ofta är det ju då så här att de här människorna runt omkring Sickan får liksom lite rätt i att hon tänker för mycket på sitt jobb, eller hon tar inte hand om sin familj tillräckligt eller sin man. Det är ju Sjunde himmeln där hon träffar Hasse Ekman. Han är radioprogramledare och hon är läkare då, och han hamnar hos henne på sjukhuset. Och han är på henne ganska direkt där, att men du har väl aldrig upplevt riktig kärlek, du som bara liksom tänker på ditt jobb. Och då visar det sig sen, det är det som är så synd, tycker man när man ser på filmerna nu, att han hade ju rätt, för då har ju Sickan liksom ett resonemangsförhållande med en väldigt tråkig och stel, men snäll Gunnar Björnstrand. Och så går filmen då ut på att Hasse Ekman liksom med riktiga känslor ska vinna henne där.
Ja, nej, men det finns väl en viss ambivalens här också, en viss kluvenhet hos Hasse Ekman. Men samtidigt tycker jag, som du säger, alltså man visar upp någon sorts exempel. Det här är ju ett 50-tal då ju, som den allmänna stämningen i samhället är att kvinnors plats är väl ändå vid spisen, medan männen är på fabriken och arbetar och försörjer familjen.
Mm.
Och då kommer han och visar någonting annat. Han visar ju, alltså Hasse Ekman var ju väldigt urbant rotad. Han var ju som born and raised i Stockholm och hade nog väldigt liten förståelse för livet utanför tullarna rent generellt. Men han visar ju någonstans den värld han befann sig i. Han träffar ju bara, i princip bara kvinnor som försörjde sig själva.
Mm.
Så att det där finns ju hela tiden. Och sen så, visst, om filmen sen i någon sorts instraffad slutmoral påstår det ena eller det andra, det tycker jag kan vara egalt. För man har fortfarande visat upp någonting annat än det konservativa.
Mm. Alltså
man har visat att det finns.
Ja, men precis. Precis, i Du är mitt äventyr med Gunnar Björnstrand också då, så jobbar ju Sickan och Gunnar på samma tidning, men det visar sig ganska snabbt att Sickan är en mycket mer kompetent journalist än honom, och hon blir chef på redaktionen över honom och sådär. Sen visar det sig i slutet av filmen, ja, Gunnar Björnstrand får ju också vara en hemmapappa i den filmen, vilket jag skulle säga inte förlöjligas, utan han är en jättebra föräldraledig pappa liksom, som har jättebra hand om barnet. Men Sickan mår ju inte bra av det här, av att jobba så mycket. Så att det lyckliga slutet är ju ändå då att de byter och att det är hon som blir mammaledig istället.
Ja.
Men vi får ju ändå se en kompetent och respekterad redaktionschef i första halvan av filmen.
Och alla de här filmerna som vi nämner är ju liksom oerhörda publiksuccéer. Och jag tror att det dalar lite grann någon gång i skiftet 50-60-tal. Hasse Ekman slutar som regissör, som filmregissör 1964 tror jag, med filmen Äktenskapsbrottaren, som Sickan nog inte är med. Och då har hon väl lite grann dragit sig tillbaka från rampljuset, eller åtminstone från fronten.
Mm.
Hon finns fortfarande i det allmänna medvetandet, dyker ofta upp, umgås med många kungligheter och finns mycket i Folk i fartens sidan och Galapeters sidan i Expressen och sådär. Men, men hon gör väl inte riktigt, vill jag minnas, huvudroller. Det slutar
Nej.
Hon någon gång under 60-talet. Va?
Precis. Alltså 61 gör hon ju faktiskt en film som Bergman har skrivit manus till. Lustgården. Och det är ju ändå kanske, får man säga, att man äntligen får se den här filmen där hon spelar en mer seriös roll. Det finns ju en av Shamil Bauman-filmerna, Frökens första barn, som tar upp ämnet ensamma mödrar. Där, ja, men den diskuterar också det här. Det finns många konservativa i filmen. Sickan ska liksom representera den moderna synen att det kan gå. Hon får försvara en ensamstående mamma liksom, men hon kan ju inte riktigt spela det själv, för att det funkar inte riktigt med Sickan-imagen. Så att istället så blir det att hon låtsas att hon är en ensamstående mamma och får försvara det på det sättet. Men går vi då tillbaka till den här Ingmar Bergman-filmen 61, så får hon ju faktiskt på riktigt spela en kvinna som fick ett oäkta barn då i tidig ålder. Det utspelar sig i sekelskifte. Ja, Sickan får helt enkelt lov att inte vara helt perfekt. Och dessutom får vi i Lustgården äntligen se en sexscen med Gunnar Björnstrand och Sickan.
Alltså, är det äntligen, eller är det äntligen inom citationstecken?
Alltså, för det första så är ju den här sexscenen en inzoomning på deras två händer som trycks ner i kudden bredvid varandra. Men efter alla dessa filmer där de ändå har varit förlovade och gifta framförallt, så är det ändå första gången som vi får någon slags indikation på att de har ett sexliv. Eller att Sickan har det överhuvudtaget, tror jag också är nästan i första gången här.
Ja.
61. Sen kanske man kan tänka vad gifta sig i slutet betyder i alla tidigare filmer, men...
Alltså som privatperson så outar hon ju någonstans också att hon kände till begreppet sexualitet när hon gifte sig med sin tredje man.
Mm.
Sölve, inte han var Adamsson.
Mm, precis.
För han var ju då son till...
Kondomkungen.
Ja, precis.
Ja.
Gummikungen. Nils Adamsson.
Sickan har förbjudit kondomskämt på sina filminspelningar.
Ja, jag kan tänka mig det. För jag kan föreställa mig att det fanns ett och annat på stan.
Mm.
Olika passningar på tema, på tema gummi och skydd och preventivmedel. Ja, i Lustgården, Ingmar Bergman, han skrev faktiskt manus ihop med Allan Josefsson under den udda pseudonymen Buntel Eriksson.
Mm.
Och jag tror det var Alf Kjellin som regisserade honom.
Mm, det stämmer. Jo, det blir ju väldigt meta hela den grejen, för att Gunnar Björnstrand i den här filmen är ju en poet som skriver under pseudonym och har skrivit en väldigt pekoral och romantisk diktsamling som blir liksom lite samma som kanske vad den här filmen då är för Ingmar Bergman.
Ja, ja. Nej, men det är nog en medveten självironi från firma Bergman Josefsson.
Mm.
Det vågar jag tro. Men någonstans, alltså att 1961 så omorienteras hon lite grann. Alltså hon får spela roller med lite mer dramatisk tyngd, med lite, som är lite mer mångfacetterad. Och, så här. Och det skulle jag tro, det är någon sorts försök att omdana Sickan-figuren. För nu känner ju filmbranschen att nya vindar blåser. Dels har tvn kommit in som ett hot, det har vi redan sett i Fröken Chic, där 10 000 kronors frågan spelar en icke-obetydlig roll. Och sen så är det ju som nya strömningar som gäller inom filmen, och där är ju inte minst då Bergman en av förgrundsgestalterna, alltså att film blir allt mindre förströelse och allt mer betraktad, alltså den blir mer artig. Förströelse, det hittar man framför tvn och det hittar man i tidningsvärlden och så, men att gå på bio blir allt mindre en folklig företeelse under 60-talet, och då finns det, som jag tolkade, inte riktigt, det finns inget självklart hem för Sickan Carlsson nu när liksom filmbranschen har omorienterat sig.
Ja, men så är det nog. Hon får ju faktiskt frågan av Ingmar Bergman när han börjar på Malmö Stadsteater om att följa med och köra en säsong där.
Mm, på 50-talet.
Ja, precis. Men då säger hon det att nej, men jag vill inte det, för jag har faktiskt precis gift mig. Och då lär Bergman lite pikande, enligt Sickan själv, då har svarat, jaså, du gift dig igen? Vilket då är lite roligt för att komma från honom.
Absolut.
Mm.
Men då är vi på 50-talet också, och då gör hon ju de här liksom extremt framgångsrika Hasse Ekman-filmerna. Så då är hon ju igång med den. Så att då flytta till Malmö för att spela dramatik, det kan väl vara lockande för att det är i Bergmans hängn.
Mm.
Men det är väl begripligt att hon svarar nej. där och då. Men vad jag menar, alltså sen under 60-70-talet så är hon ju inte särskilt flitigt förekommande på samma sätt som hon har varit dessförinnan.
Nej, det är väl lite... Hon gör någon mamma i Anderssonskans Kalle.
Ja, just det. Den filmatiseringen från 71-72 någon gång där.
Ja.
Sten-Åke Cederhök av alla människor spelar Söderpolis.
Jag kan försäkra damerna att det här är ett alldeles oskyldigt och fullständigt ofarligt litet nöje.
Ja.
Ja, jag ska säga det att från mina år som liten pojke i Göteborg har jag den allra största erfarenhet av sådana här slängkälkar. Och jag har med egna ögon konstaterat att den här konstruktionen, den är betryggande till alla detaljer.
Ja, ja, just ja. Det. Ja.
Ja, nej, men hon poppar ju upp här och var. Hon är med i Janne Halldoffs film, den som väl kanske heter Bröllopet. Som är en sån här sedeskomedi som den utspelas under ett bröllop och allt tokigt som kan hända under ett dylikt. Och där får hon faktiskt för första gången, tror jag, någonsin spela jämte Anna-Lisa Eriksson.
Ja, okej.
För att Anna-Lisa Eriksson och Sickan Karlsson, jag vet inte om de är jämngamla, men deras karriär går ju parallellt. Och Anna-Lisa Eriksson, som var ganska krass, hon skriver i sina memoarer att hon konsekvent fick göra de filmroller som Sickan Karlsson tackat nej till.
Ja, ja, okej. Ja, det kan inte vara kul.
Ja, det var väl säkert good enough.
Ja.
Det är bra för Anna-Lisa ändå. Mm. Men Sickan var ju, alltså någonstans var ju Anna-Lisa i samma fack. Hon var också liten och nett och kanske inte riktigt lika glittrande då. Glad, men inte lika glittrande som Sickan.
Mm.
Så Sickan var då alltid förstahandsvalet för producenterna.
Mm.
Å andra sidan gjordes det ju mycket film på 30-40-talen, så det fanns ju uppgifter även för Anna-Lisa.
Ja,
men som sagt, någon gång först i mitten av 70-talet så spelade de båda mot varandra.
Mm. Ja, det ser man.
Ja, när hon poppar upp lite här och var, men då är det väl nästan lite grann att man får en bild av att hon sliter sig från golfen.
Ja.
För att det är kul att komma tillbaka till och träffa gamla vänner och se hur det fungerar i filmbranschen nu för tiden.
Ja, men precis. Hon gör någon serie med Ulf Larsson. Alltså det här, ja, har jag bara sett typ på Wikipedia. Så jag...
Ja, men den kanske heter Kusiner i kubik, va?
Ja, precis.
Som där Ulf Larsson och Claes Malmberg spelar kusiner på så här klassiskt sitcom-maner. Den ena är väldigt anal och strukturerad och den andra är väldigt kaotisk och så ska de dela lägenhet. Och sen tror jag att Sickan Karlsson spelar Ulf Larssons överbeskyddande mamma.
Just det.
Och då är vi väl inne på 90-talet, tidigt 90-tal.
Mm, kanske det.
Och det är förmodligen, det vet jag inte, men jag vågar gissa att det var Uffe Larsson som ringde Sickan. För att Uffe Larsson hade ju han var ju född på 50-talet och sådär och liksom kom fram på 80-talet. Men han hade ju ett stort bultande, blödande hjärta för liksom hela 30-talstilltalet. Gjorde mycket så här, tog modern kavalkader och sökte upp de farbröder och tanter som fortfarande var i livet. Gösta Krantz och så som man... initiera olika samarbeten med.
Ja.
Så för honom var det säkert väldigt stort att få dela kamera med Sickan.
Ja, visst. Nej, men det var väl lite så också att de här gamla idealen som hon liksom stod för och uppmuntrade som är alltså som blir nästan lite parodi för oss att se idag. De var väl liksom på väg. Eller de var väl borta där. Liksom. Och hon var väl ändå fortsatt förknippad med dem. Och så kanske att hon kände sig färdig också, som du sa. Men det är ju många filmer där hon... Alltså Harriet Andersson och Yvonne Lombard och Bibi Andersson och Meg Westergren. Alltså alla de har ju uppträtt som en 10-15 år yngre liksom modern tjej i kontrast till Sickan när de bara har varit liksom 20 år och man har väl tyckt att de har varit lite sådär slarviga, kanske lite självupptagna tjejer sådär som liksom har styrkt den fina bilden av Sickan, men det kommer ju en ny tid där man kanske inte vill se det längre.
Nej, precis. Och hon håller ju ganska länge. Det låter ju cyniskt när man säger så, men nu pratar jag lite grann från en filmproducents perspektiv. Hon håller ju ändå i 25 år eller så.
Mm.
Så är ju Sickan Karlsson ett bankable namn från tidigt 30-tal och till 50-talets slut.
Verkligen.
Och jag tror att hon är Sveriges bäst betalda filmstjärna. Och då pratar jag så inte kvinnliga, utan jag pratar inalles.
Mm, det kan säkert stämma. Ja, för det var väl liksom en
gång som störst.
Nej, Charmil Hasse där någonstans.
Ja, precis. Och när hon blir som en seriefigur. Jag vet att jag har berättat det här i tidigare poddar, men jag säger det ändå. Alltså, när Hasse Ekman började göra Sickan Carlsson-filmer så var det ju lite grann någon sorts konstnärlig eftergift. Nu orkar jag inte liksom hålla konstnärlig höjd längre. Nu har jag lagt Flicka och Hyacinth och mina dramatiska mästerverk bakom mig. Nu ska jag göra lättsam familjefilm.
Mm.
Och på samma sätt så tänkte vi just Ekman lite grann när han accepterade att spela Jönssonligan. Alltså just då pratar vi alltså Hasses äldsta son, just Ekman. När han någon gång 80-81 accepterar rollen som ledare för Jönssonligan. Mm. Och vad ger han då Charles Ingvar Jönsson för smeknamn?
Ja, visst, visst.
Sickan
Charles Ingvar. Redan miljonär.
Vill du ha en stol?
Nej, jag vill ha 10 sekunders tystnad. Jag har en plan.
Och det lär för övrigt Sickan Carlsson har varit sur på honom för.
Okej, det var liksom en liten...
Nej, men hon tyckte inte det var så kul att, att hennes namn blev en clownfigur överhuvudtaget. Jag tror inte att hon gjorde den kopplingen till den här underförstådda kopplingen att nu gör jag, liksom min far, en konstnärlig eftergift. Nej. Utan det var nog att namnet Sickan plötsligt förknippades med en liten larvig figur i basker.
Mm. Ja, nej, alltså den sista av Hasse Ekman-filmerna, det hör man ju redan på titeln Himmel och pannkaka, att den är ju inte bra alls.
Nej, och den är nog dessutom en uppföljare va, till någon av de tidigare, typ Sjunde himlen.
Mm, alltså, precis.
Så det är verkligen lite cash in.
Mm.
Vi försöker liksom rida på en gammal framgång, för man hade sett att publiksiffrorna sjönk betänkligt för varje år.
Ja, men precis. Samma gamla de här slagersarna från filmen återkommer ju också där i uppföljaren och sådär.
Mm.
Men det som jag mest gillar med Hasse Ekman-filmerna, eller som känns så fint, är ju faktiskt att de två är ju födda samma år.
Mm.
Och visst, Gunnar Björnstrand är inte så mycket äldre än Sickan. 6 år äldre. Men jag menar, Elof Arle är ju mycket äldre, till exempel. Så att bara det här att få se ett kärlekspar på film som är där skådespelarna faktiskt är lika gamla. Och att hon får vara den här eftertraktade kvinnan liksom, även när hon är 40. Det tycker jag är väldigt härligt i de Hasse Ekman-filmerna.
Mm. Jag tror deras sista samarbete förresten är nog tv-serien Niklasons från 1965. Den gjorde alltså Hasse Ekman efter att han sagt, som offentligt sagt, adjö till filmbranschen. För han gör sin sista långfilm 64. Men sen gör han en tv-serie som är, ja, jag har inte sett den, men jag tolkar den som någon sorts lite lättsam, lite såpopera, lite sitcom, lite familjetrevligt.
Mm.
Men en ganska populär genre på 60-talet.
Mm.
Vi på Saltkråkan kanske kan sägas vara den mest berömda.
Ja, ja, ja. Mm.
Nej, men Sickan Carlsson, ja. Nej, men vi har ju pratat om henne en god stund och det finns säkert någonting vi har glömt att säga. Men jag tycker ändå vi har tecknat en bild både av en persona och av en karriär.
Mm.
Och hon blir gammal.
Precis.
Men mot slutet så ser hon ju väldigt lite förekommande överhuvudtaget.
Ja, men hon fick sin hedersguldbagge 2005 och då hade man väl inte sett henne på ett tag, nej, precis.
Och dör 2011.
Mm.
Och då är hon ju alltså, om jag räknar rätt, 96.
Mm. Mm. Precis.
Och kunde se tillbaka på ett långt och innehållsrikt liv som avknoppat sig, inte minst i sig ett ganska fylligt bankkonto.
Mm.
Så att vi får hoppas att Sickan var nöjd.
Mm.
Det var hur som helst svenska folket under en lång räcka år.
Mm.
Och det kan kanske räcka med det.
Mm.
Är det någonting vi har glömt?
Jag tycker det är lite intressant, bara en grej, att just... För det är ju som vi var inne på här, många ämnen så är man kanske... Man vågar vara lite provokativ, men sen tar man ändå tillbaka det. Liksom. Mm. Och moralen finns där hela tiden. Men ett ämne som i vissa filmer inte riktigt brasklappas kring, det är ju alkohol. Hon har ju faktiskt ett par filmer, tänker kanske framförallt på Gröna hissen 44, där hon får vara alltså riktigt packad. Ja. Och alltså hon skrålar och svamlar tillsammans med Max Hansen. Där. Det är ju, halva filmen är ju sådana scener.
Jag får snabbt på att säga Max Hansen.
Max Hansen.
Han var dansk. Lille Max kallad, för att han var väl 1,10 lång eller så.
Ja, men de har ju i alla fall asroligt när de är fulla.
Tror du inte vi dricker lite för fort? Det känns ordentligt.
Det stiger visst upp i huvudet direkt.
Ja, Peter säger alltid att det är lite skam.
Det tycks hitta vägen.
Nu mår jag mycket bättre. Aj, sjunde himlen.
Och när jag pratar med min farmor som är 20 år yngre än Sickan, så det var ju inte på tal att man skulle bli så full som kvinna. Absolut inte.
Nej, just Gröna hissen. Jag kan inte riktigt dess tillkomsthistoria, men det är ju en scenpjäs från början som nämnde Max Hansen, fyra stora triumfer med på scen och spelar över 1000 gånger. Och så, och det finns ju ett otal filmatiseringar, och den har gjorts på senare år så med Babben Larsson och med Eva Rydberg och Sven Melander och sådär. Ja, den är ju alkoholromantisk på ett vis. Alltså det är ju ren fyllehumor egentligen i 2 timmar. Den bygger ju på att 2 människor dricker sig till apstadiet på ett roligt sätt. Den kräver ganska mycket av komediskådespelare. Man måste liksom kunna hålla någon sorts variation i en fylla.
Verkligen.
Att titta på brusade människor brukar inte vara kul så länge.
Nej.
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 Men den har gjort som sagt ett antal filmatiseringar av och visst, alkohol det var ju såklart tabu även under motboken och brattsystemet, ja då om någonsin. Alltså fylla har vi ju alltid haft ett väldigt neurotiskt förhållande till i Sverige. Mm. Men vi har också alltid varit fascinerade av det och fixerade vid det i någon mån.
Mm.
Så att
ja, och även den 44 som sagt under kriget, också kanske lite den här eskapismen. Alltså den filmen fick ju efter 2 veckor fick den textas för att publiken skrattade så mycket att man inte hörde vad de sa i salongen.
Det är roligt.
Mm.
Det är som Some Like It Hot i hetaste laget. Där lär det ha varit så att när de visade för provpublik så kom också skratten så tätt och var så högljudd att man inte hörde repliken efter. Så då fick man förlänga lite grann pauserna mellan replikerna.
Ja.
Säger legenden. Det är, det är lite synd då att filmen har ett lite sackigare tempo än vad som var tänkt från början.
Men det
tänker jag när jag ser den idag.
Visst, men det säger ju ändå någonting att filmerna är gjorda för den här bioupplevelsen som man delar med hela publiken, liksom, där man sitter och skrattar tillsammans. Det tror jag förklarar humorn också ganska mycket, som inte kanske är riktigt lika kul när man sitter nu i soffan själv där hemma.
Ja, den uppenbarligen var den tillräckligt kul för att du som 14-åring skulle känna att du ville se mer.
Ja, visst, det är sant.
Så någonting finns det som har överlevt hos Sickan, och det är ju du, om inte annat, det levande beviset på. Du, Emelie Ekberg, stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket, Kalle Lind.
Vet du vad du har medverkat i för något?
Jag har fått vara med i Snedtänkt.
Vet du vad det är?
Nej.
Nej. Ja, det är en podd för Sveriges Radio. Vet du hur man når mig?
Testa e-mailadressen helstbarapositivrespons@gmail.com.
Ja, det var rätt. Fast vi säger inte e-mail här, vi säger e-brev, precis som Anders Eldeman gör i Melodikrysset.
Okej, ja men det är bra. Det känns bra.
Det här är ju en stor filpodd. Åsa Skarp har klippt och Andy Lundgren har även den här gången, det har han gjort ända sedan begynnelsen, fixat till ljudet. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Nej, det har jag faktiskt ingen aning om.
Nej. Nej, det återstår att se eller höra.
Snedtänkt.